första advent. Gillar ni advent? Ja, några gillar advent. Det finns en förväntan i adventstid. Vi går från novemberrusket till decemberrusket. Och så är det advent äntligen. Men det finns en förväntan i adventstid. Och jag ska tala lite utifrån kristna tron och livet med Jesus i adventstid. Kanske mer än era traditioner. Men mitt i era traditioner, mitt i allt det ni nu kommer hålla på med era bak och era ljuständningar och era ljusstöpningar och era lutade fiskar, även vad ni gör, så vill Jesus komma mitt in i detta och möta er där ni är, tror jag. Och jag ska läsa en profetisk text från Jesaja lite senare och nämna några saker om liksom vägen, hur man liksom dra närmare Jesus i adventstid. Advent handlar om att gå in i en ny tid. Det betyder ju ankomst. Han har ju redan kommit, men vi lever ju faktiskt mellan första och andra advent. Första advent var att Jesus skulle komma. Han kom, Guds son, vandrade här på jorden. Vi hörde texten som Gustav läste, hur han vandrade upp mot Jerusalem, upp mot tempelplatsen. Folket hyllade honom och tillbad. Men vi lever också i en tid där vi väntar på den andra advent, och det är den andra ankomsten, att Jesus Kristus ska komma tillbaks. Så som han en gång får upp ska han komma tillbaka och möta oss, och då kommer hans rike vara här i sin fullhet. Och nästa söndag kommer jag prata mer om det, om Guds riket, och så kommer jag dela med mig mer från Indienresan och så här. Nu blir det inte mycket Indien här, men jag ska ändå dela med mig om hur vi såg Guds rike bryta fram när man åker ut på missionsfält och talar i Jesu namn. Men det blir nästa vecka, om Guds riket som är här till viss del, men inte i sin fullhet. Och när Kristus kommer tillbaks, då kommer det bryta fram i sin fullhet, hans rike. I advent så väntar man. Och när man väntar, förhoppningsvis, så växer en längtan efter mer av Gud i mitt liv. Adventstid, det säger jag varje advent. Det här jag säger nu säger jag varje advent. Om ni inte har hört det förut så har ni inte lyssnat. Men adventstid är en fastetid i kyrkans år. Vi tänker att det är en festtid, men i kyrkans år så är det nyåret börjar med en fastetid, en fasteperiod. Och utan någon fasta så blir det ingen fest. Så man fastade fram mot juletiden när Jesus kommer, och sen började festen. Vi börjar gärna festen i oktober, och så festar vi i november, och så festar vi lite i adventstid, och så är julen nästan färdig på något sätt. Men i kyrkårets tid så var det liksom, det var nyår. Det var en ny början, och det är det man kanske längtar efter adventstid. Att man får chansen som Jesu Kristi lärjunge att börja på nytt i adventstid med honom. Han kommer till dig. Du väntar och du längtar. Därför att Gud vill ha en nära relation med var och en av oss. Och mig och dig. Han vill komma närmare. Det är hela temat i Bibeln. Jag predikar om det i Indien. Nu kommer jag in i Indien i varje fall. Men jag predikar om det i Indien, hur Gud vill komma närmare. Man ser redan från skapelsens början. Han skapar oss till man och kvinna. För att leva i harmoni, i gemenskap med Gud. Allt var frid. Vi längtar efter frid i juletid. Allt var frid med Gud. Adam och Eva, alltså mänskligheten i gemenskap med Gud. Och så kommer det där fallet, och så kommer det där brottet. Och så kommer ofriden, så kommer striden, och så kommer kampen. Och så skiljs vi från Gud. Men hela tiden så söker Gud efter att vara nära oss. Hela gamla testamentet går och säger att han vill komma närmare. Han vill komma närmare. Han kommer närmare till sitt folk. Han är där när de vandrar i öknen, så vill han liksom bo i ett tält. De bygger ett tabernakel och där bor Gud. Och sen bygger de ett tempel och där bor Gud. Och sen säger han, du är ett tempel för den helige ande. Jag vill bo i dig. Jag vill komma närmare, säger Jesus. Adventstid, när vi väntar, när vi längtar, när vi liksom söker honom, så vill han komma nära dig idag. Vi ska läsa Jesaja kapitel 2. Jesaja kapitel 2, och alltså advent är en av de svåraste tider, ni som är predikanter och predikar. För man har liksom förväntan att det ska vara samma sak varje år, och jag gillar inte samma sak varje år. Men så jag tar Jesaja den här gången, och Jesaja 2, en profetia som talar om denna text som Gustav läste och som talar om vår tid. Jesaja kapitel 2, vers 1 börjar jag. Det ord som Jesaja Amos son skådade angående Juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit, ja många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Nu ber vi. Tack Jesus för ditt ord idag, Herre. Ber att du säger, bara dela något till oss, Herre, den här stunden genom mig, Herre. Tack Herre för att du är här. I Jesu namn. Amen. Jesaja som skriver den här texten är en profet i Gamla testamentet, och han levde i Juda och Jerusalem. Han kände till Jerusalem, denna plats som ligger där på höjden, denna stad som han talar om. Han visste att staden där på berget Sion, där templet stod, det var platsen där Gud bodde. Han talar om den yttersta tiden, inte bara den tid när Jesus skulle komma, utan också i våran tid. Alltså en ny tid väntar. Det berget, det Herrens hus står, ska vara det högsta bland alla berg. Upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Berget Sion kommer aldrig vara det högsta berget. Vet ni hur högt berget Sion är? Mycket över havsytan. Ni vet att Jerusalem ligger högt i alla fall. Det förstår man ju av alla texter. Vi går upp till Jerusalem. Man gick där nerifrån upp hela tiden. Men Jerusalem ligger ungefär på 800 meters höjd över havet. Det kom liksom i Kotagiri där vi var för några veckor sedan. Det var 2000 meters höjd. Det är högre än det här högsta berget. När vi åker till Alperna, det är på 3000 meters höjd. Det är högre än det högsta berget. Men det är liksom bilden av att där på berget Sion, på det högsta berg, där bor Gud i sitt tempel. Och strömmar av folk ska gå dit, säger Jesaja. Det ska strömma folk mot denna plats. Vi ser en försmak av det i texten som vi läste. Jesus tågar in i Jerusalem. Folket ropar, Hosianna, Davids son, rädda oss. Alltså han kommer ju som någon som ska rädda dem från fienden, romarriket. Och de ropar, rädda oss, du Hosianna, Davids son. Han kommer från kungaätten och han är kungen som man hyllar. Då går de upp till tempelområdet. De går upp till templet och där finns en förgård för hedningarna. Och på den förgården för hedningarna så fanns en plats för alla att tillbe. Men det hade blivit som marknadsplats. Just den platsen där alla hade tillträde till, där sålde man och köpte man. Jesus rensar det området och säger, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Så lägger han till, för alla folk. Nu är vägen öppen för alla. Alla ska strömma till det högsta av berg. Där ska man samlas. Judarna, de väntar fortfarande på att templet ska byggas igen, vet ni. För oss har ju Kristus kommit, Messias. Men det judiska folket, de förbereder ett tredje tempel. De tänker, en dag ska vi få bygga på det där berget igen. Därför att vi behöver möta Gud. Det är det högsta av högsta värde för dem. Alla inredningsdetaljer är klara. Allting liksom förbereds. Men platsen finns ju inte där. De får inte bygga där. Det står ju någonting annat där. Men de längtar efter det. Det är för att det är fortfarande, precis som Jesaja säger, det högsta berg, det är där vi vill möta Gud. Det är dit vi vill strömma igen. Det är dit vi ska gå. Och så förbereder man. Det finns inget viktigare eller av större värde än att ta sig till den platsen där du möter Herren. Det är min första tanke från texten här. Det finns inget viktigare i adventstid än att ta dig till den platsen där du möter Herren. Det högsta av berg i ditt liv. Berg kan ju vara bilden av något liksom som står i vägen. Men i det här fallet är berg, precis som på många ställen i Bibeln, platsen där man möter Gud. Gång på gång i GT ser vi hur de möter Gud på berget. I Nya Testamentet de möter Jesus förvandlas på berget. Och här är den platsen. Vad är ditt berg där du liksom, dit du går i adventstid för att möta Herren? Judarna längtade upp på berget där templet stod. Där var Gud. Vi har alla saker vi tillber. Var är den platsen där du tillber? Vad är det du längtar efter? Vad är det av högsta värde i ditt liv? En del är det familjen. Det är bra tycker jag. Varje barnsamling vi har eller så här föräldrasamling. Det var länge sedan vi hade någon som säger, satsa på din familj. Ta hand om din familj. Var med din familj. Liksom hela tiden. Det matar jag ute för jag tror att det är viktigt. Men det är inte faktiskt det högsta. Hur viktigt det än är så är det inte det högsta. För en del är det ditt jobb. Det är bra att arbeta. Om man inte arbetar får man inte äta, står det i Thessalonikerbrevet. Så det är bra att arbeta och dela. Liksom, Det är viktigt, men det är inte av det högsta. En del är det liksom frun eller mannen. Det kan vara så många olika saker som är det högsta i ens liv. En del är det landet. Jag vet inte hur patriotiska vi är i Sverige, men jag tänkte på det när jag var i Estland. Nu var det något år sedan jag var i Estland, men när kriget kom nära, ryssarna började, startade krig, så estländska ungdomar, när jag pratade med dem, de var redo direkt. Vi måste göra värnplikt, jag måste rusta mig, det blir krig, jag måste strida för Estland. Det var liksom så viktigt, jag tänkte, det är, vet inte hur många ungdomar i Sverige som skulle säga det. Kriget är nära, det kanske kommer fler och fler, men hur viktigt det är liksom att leva för landet. Men det är inte det högsta i våra liv. I Indien, intressant tycker jag när vi var där ändå. Nu kommer Indien hela tiden, jag vet, jag har varit där nyss. Men i Indien, det var ungdomar, det var, jag vet inte om det var det högsta, men det kändes som det var det högsta. Att få lägga ut sina filmer på sociala medier och få jättemånga likes. Där har vi också varit i Sverige. Vi kanske fortfarande är där, men indiska ungdomar, det var verkligen viktigt. Jag ska spela in filmer och filmer. De filmar hela tiden. Och filmade och filmade och la ut. Folk skulle gilla. Det var det. Men de sökte också Gud. Bli skådespelare var viktigt också. Söka status. Vad är det högsta i ditt liv? Därför att om något har högsta värde i ens liv, så man är beredd att ge sin tid, energi och ordna sitt liv efter detta. I den yttersta tiden, skriver Isaia, i adventstiden, alltså i den här tiden, så väntar vi att Jesus ska komma tillbaks. I den yttersta tiden så ska, är det tänkt att vi ska liksom strömma mot Kristus, upp på det högsta av bergen, upphöjt över alla höjder. Folk ska se det. Andra ska se när du strömmar mot Kristus, och de ska följa dig på vägen. Därför att de ser Gud i dig. 4 veckor fram till jul. Jag ber att du har den här bilden i ditt huvud. Liksom. Vad är det högsta i mitt liv? Vad är vägen närmare Jesus för mig i adventstid? Följ honom när han rider in i Jerusalem. Upp mot Sions berg, så var det några som följde. Andra stod och tittade på. Andra drog sig undan. Du ska hänga med i den strömmen. Upp på berget. De la ner sina mantlar. Ni vet det här som skyddar deras liv. Manteln var det viktigaste klädesplagget. Skydda ditt liv. Så lägger de ner det inför Jesus. Lägga ner allt som du liksom har runt ditt liv. För jag vill komma närmare Jesus i juletid. Kan du låta Jesus vara kung? För det är det de gör. Det är många saker som tävlar om att vara kung i våra liv. I mitt liv. Jag vet det, för att jag är också människa. Men Jesus vill vara kungen som kommer ridande i ditt liv. Kan du låta honom vara det? Vad händer när Jesus inte blir kung i våra liv? Jesaja, han har sett det här ske liksom i texten. När Israels folk, alltså alla 12 stammar, samlas i Jerusalem för olika fester och högtider, vilket de gör hela tiden och fortfarande gör. Alla fester och högtider, så vandrar de upp mot berget Sion, upp mot Jerusalem, upp mot tempelplatsen. De här 12 stammarna utgör Guds folk. Och när man läser i GT-texterna så ser man hur de hela tiden är i konflikt med varandra faktiskt. Man tänker att det är ett folk, de borde ju vara sams. Men det är så mycket strid inom stammarna. Men varje gång det har varit en högtid och man vandrade upp mot Jerusalem, så var de ett gemensamt folk igen. Med en gemensam Gud, när Gud, det liksom Gud var kung. Varje gång de vandrade till de här högtiderna. Först var det strid och kamp, och sen var det dags att vandra upp till templet där Gud bor. Och så förenades man igen. När Jesus inte är kung i mitt liv, så blir det väldigt mycket strid och kamp. Hur kan du uppleva harmoni i ditt liv? Jag tror att det är en fråga som många kämpar med. Hur får jag frid i mitt liv? Hur får jag julefrid? Hur får jag adventsfrid? Hur får jag harmoni med Gud? Hur får jag harmoni i mina relationer? Jag tänker, när alla dina känslor, alla din passion, allt vad du känner inom dig, när allting strömmar åt samma håll mot Kristus och med honom, så kommer någon form av frid. När jag är på platsen för rätt tillbedjan, när jag ger Gud äran för allt jag är och allt jag har, så vill jag tillbe honom, så kommer harmoni, därför att han kommer med frid i våra liv. Jag vill att du ska få julefrid i advent. Alltså att du tar dig till platsen där du möter Jesus, och ditt liv och hans liv är i harmoni. Varför känner man så mycket inre konflikt? Jag gör också det. Det är kamp ibland. Jag tänker, ibland är det inte rätt riktning i våran tillbedjan helt enkelt. Jesus är inte kung. Han är inte herre i mitt liv. Det är så mycket annat som sliter och drar och så blir det konflikt. Yttre tryck, inre tryck. Jesus sa, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Alltså ditt liv ska vara ett bönens plats. Ditt hem ska vara en bönens plats. Din riktning ska vara mot honom. Självklart kommer det vara problem i livet. Men någonstans kommer friden in i allt detta. När allt läggs under hans herravälde så infinner sig friden som inte världen kan ge. Stammarna var i strid med varandra, sa jag. De fann harmoni och försoning när de vandrade tillsammans upp till berget. Den bilden brukar jag ta när jag talar om äktenskapet. Om ni inte vandrar tillsammans så vandrar ni ifrån varandra, brukar jag säga till alla par. Om ni inte vandrar tillsammans mot Jesus, då glider ni ifrån varandra. Vi behöver gå tillsammans. Och folket behövde gå tillsammans till högtiden och så blev man försonad igen. Om du känner strid i ditt liv på grund av olika relationer runt omkring det, så någonstans så behöver man gå tillsammans till Jesus. Be honom om förlåtelse, så kommer försoning även in och frid även in och förlåtelse även in i era liv och era familjer. När Jesus är herre, man vandrar tillsammans mot honom. När han blir det högsta av värde och gör honom till kung, så tror jag friden kommer. Vers 5 stod det. Kom ni av Jakobs släkt. Låt oss vandra i Herrens ljus. Adventstiden är tid att vakna upp helt enkelt. Och leva i ljuset. Det tänder så mycket ljus nu. Min fru har pyntat så mycket ljus hemma. Det är underbart. Det är ljus överallt och det är stjärnor överallt. Och det är ljus, och det är ljus här inne. Det är så mycket av symbolik. Adventstid, vi tänder ljuset. Och så säger han så här. Det är dags att vakna upp och leva i ljuset. Varje ljus symboliserar han kommer snart. Vi tänder första, andra, tredje, fjärde. Vi lever ju mellan de här två advent som jag sa. Han har kommit men han kommer tillbaka. Så medan vi väntar så lever vi med Guds rike inom oss här och nu. Så är det tid att vakna upp och vandra i ljuset. Det står i Johannes att människorna älskade mörkret mer än ljuset. Kan man se i världen. Men om jag hellre drar mig till mörkret än till ljuset, då är det problem med mitt liv. Vakna upp. Lev i ljuset. Jesus Kristus är ljuset. När Jesus kommer så kommer han ödmjukt ridande på en åsna. Vi såg bilderna. Inte som folk hade annonserat att kungen skulle komma. Han kommer på en åsna, han kommer i enkelhet, han kommer som en lidande tjänaren. Det står att han avstod från allt. Filipperbrevet 2. Men antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Han kom i ödmjukhet. En ödmjuk konung kommer ridande. Han kom som i lidande. Han kommer till oss och möter oss. Så kan han kanske väcka dig till livet igen. Vakna upp och lev i ljuset. De som levde i mörkret, de förargade sig. Men du och jag, vi kallade att leva i Herrens ljus i den här tiden. Att stå upp och vara ljus. Vi behöver ljus från hans ord. Vi behöver ljus från profetens röst. Vi behöver andens förvissning inom oss för att kunna vandra i ljuset. Vad har jag sagt idag? Vi pratade i veckan om Arne Höglund. Jag och Walter av olika anledningar. Arne sa alltid så här när han slutade. Det är en evangelist ifrån, som var min mentor en tid när jag bodde uppe i Norsjö. Men han sa alltid så här när han slutade sina predikningar. Vad har Arne sagt? Så sammanfattar han sina predikningar. Vad har Lukas sagt idag? Egentligen. Min enda liksom vilja och önskan är att du i adventstid på något sätt börjar sträva mot Kristus. I alla dina traditioner som du har, mitt i det vill Jesus komma in. Och vara det högsta av berg. Vara din kung, vara din herre. Han vill att du ska kliva in i ljuset och inte leva i mörker längre. Utan i ljuset så kommer du må som bäst. Det tror jag var mitt ärende idag. Vi ber tillsammans. Tacka Jesus. Tack Herre. Tack för ditt ord Herre. Tack för Jesaja Herre. Vi vill ha dig som kung. Vi vill ha dig som Herre i våra liv Jesus. Vi vill ha dig som det högsta berg som vi strävar efter. Som vi går till. Tack Jesus. Vi tror att det är hos dig all vår frid som vi längtar efter finns Herre. Tack Jesus att du kan göra oss hela både inom oss men också i våra relationer Herre. Vi ser Jesus att i juletid så är relationer så viktiga. Vi ber för familjerelationer just nu. Att frid får infinna sig. Att förlåtelse och försoning får infinna sig. Man tillsammans kan gå mot dig i adventstid. till gudstjänsten, till in i bönen, Herre, för att vara närmare dig, Jesus. Tack, Herre, att det är sant. Och när vi vandrar tillsammans nära dig så upplever vi hur din frid, din shalom kommer, Herre. Tack, Jesus. Jag ber, Herre, att du i den här tiden får vara den högsta av vår tillbedjan. Det enda som vi vänder oss mot, Herre. Tack att du kommer med ljus, Herre. Du ser den som kämpar i mörker just nu, vandrar i mörker, Herre. Men du har väckt den här personen. Och jag ber, Jesus, att den ska få uppleva hur ditt ljus kommer. Ett renande ljus. Ett ljus som är gott och varmt och mycket kärlek, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack att du är här för var och en av oss. I Jesu namn ber vi. Amen.